Nu har jag med mig Karita Rizzo, en äkta finlandssvensk som har varit bosatt i USA i många år och där gjort sig ett namn som nyhetsreporter både på tv och som frilansskribent. Och Karita, du har ju förstås intervjuat de största stjärnorna i underhållningsbranschen och gjort en massa grejer, men det vad vi främst ska tala om idag är en artikel som du skrev för LA Times som handlar om att vara den andra kvinnan. Ganska spännande och modigt ämne du har vågat ta upp där.
Det kanske var tid att diskutera det.
Ja, det här är ju ett sån här ämne som förstås är ganska känsligt och som de flesta inte vågar berätta om. Hur kommer det sig att du valde att gå ut med att du har varit den andra kvinnan?
Alltså, i mitt liv så jag skriver om det mesta som händer till mig. Det som, om någonting bara sker så sitter det och ruvar någonstans på min data. Det var en artikel som jag länge hade arbetat på och kanske inte var helt säker på om jag ville publicera. Men samtidigt så var jag trött på att be om ursäkt för någonting som jag kanske, som kanske inte hade sen sist och slutligen så mycket att göra med annat än den tidsperiod som jag levde i under det tillfället. Så att, det var bara någonting som jag ville ha ut i världen och inte kanske mera känna mig så skyldig över.
Om vi tar det här från början så kan du berätta lite om hur din livssituation var då?
No, just då för tillfället så jag hade gått igenom en skilsmässa för kanske ett och ett halvt år sedan och jag levde en relativt kaotisk tidsperiod då och försökte liksom utreda vem jag var efter ett 11 års äktenskap. Professionellt så visste jag precis vem jag var och vad jag gjorde. Det hade jag etablerat ganska länge. Men sen när du plötsligt är utan din partner och du har levt ihop med någon i över 10 år, så är det sådär att vad vill jag äta, vad vill jag läsa, vem är jag? Och då skedde det en massa saker som jag kanske inte är så stolt över.
Det här med att ha en affär eller vara den andra kvinnan, så du är ju inte den enda. Det här är ju sånt som pågår både här och där och kanske också närmare än vad vi alla egentligen skulle vilja tro. Men kan du berätta lite om att hur kom det sig att du sen hamnade i den här situationen?
Jag träffade en man som jag länge inte visste att var i ett annat förhållande. Och alltså, det är som alla andra romantiska förhållanden som börjar med att två människor visar intresse för varann och flirtar och kommer till ett skede när det sen är kanske för sent att vända tillbaka. Och jag fick ett ganska sent skede reda på, eftersom vi hade han var min läkare, så vi hade ganska korta tidsperioder som vi tillbringade tillsammans när vi flirtade och när vi lärde känna varann, och då kom det nu inte upp, det kom inte på tal att vad det fanns på hemfronten, varken på min eller hans. Och sen när jag fick reda på det så gav det mig lite, så tog jag lite paus och funderade att vad betyder det här egentligen, och kanske jag har liksom missförstått vårt flirtande, att kanske det inte egentligen betydde någonting. Och sen fortsatte, och då var jag så att nej, jag har nog inte hittat på det här, att det kanske nu betyder någonting i varje fall, som i vilket fall som helst. Och sen fortsatte, alltså vi höll på liksom ganska oskyldigt höll vi på i flera månader tills det sen blev tal om att liksom ses utanför sjukhuset. Och i det skedet, jag vet inte varför, men i det skedet tänkte jag att när jag googlar nu ännu liksom en 150:e gång, och så fick jag reda på exakt vem han bodde med och vad det fanns på hemmafronten. Och i det skedet borde vilken liksom fiffig människa som helst bara liksom ha gjort slut på allt det här. Men att i det skedet så var jag så nyfiken på vad som liksom, vad han egentligen funderar på. För att jag var i det skedet liksom, jag var singel, det fanns ingenting att förlora. Att det enda liksom, sådär på moralnivån så kanske det inte var det rätta beslutet, men att ärligt talat så vet jag nu inte om jag går omkring och känner mig superskyldig över det. Men på hans front så fanns det liksom, det fanns familj. Och det där, och då var jag sådär att liksom, vad sysslar han med? Och jag sa att, är du helt säker på att du vill träffas? Och jo. Och så gjorde vi, så träffades vi, och i det skedet så liksom, vad vi nu sen gjorde, så det där, så började, så liksom kände jag med att det här är helt löjligt. det här liksom, han har inte tänkt lämna sin fru, han har inte tänkt lämna någonting, utan jag är bara liksom en hobby på sidan om, och i det skedet så liksom räckte det för mig.
Mm. Så då valde du att avsluta den här relationen. I Finland så finns det ett talesätt som heter tilannet tekee moralin, alltså att situationen skapar moralen, och jag tror att ganska många kan känna igen sig i det här, vet du, att man tänker att jag skulle nu aldrig, och oj, det här är så fel, men sen när du är i den där situationen så kanske du hittar ursäkter eller orsaker till att du ändå gör motsatt mot vad du tidigare hade tänkt. Känner du igen dig i det här?
Absolut, och jag ser många bekanta också i samma situation, att hur mycket vi nu än säger att vi aldrig skulle göra något sånt här, så du sitter sen i den där situationen och förhandlar över var den där gränsen egentligen går. Och ärligt talat så kanske det är den människan som inte är del av det där förhållandet, den som blir liksom på sidan om, som antagligen vet bäst var den där gränsen har gått för att någon är otrogen, man eller kvinna. Men det där, men att vi sitter ofta och är sådär att okej, vi har nu bara håll i hand, att det betyder nu ingenting, och vi har nu bara kysst varandra, det betyder ingenting. Att går den där gränsen vid, går den vid sex, går den vid tankar, går den vid textande? Och det är ändå ett ganska flummigt område, för att vara helt ärlig. Och många som är gifta är inte söker säkert inte heller någonting nödvändigtvis, men funderar sen när det kommer framför en att finns det någonting bättre, finns det någonting mer intressant, och hur mycket, liksom, hur stor risk vill man ta bara för att reda ut vad finns på andra sidan staketet?
Mm. Ja, jag håller helt med om det. Jag tror knappast att man liksom stiger upp på morgonen och tänker att hej, det här är dagen då jag ska ta och inleda en affär och vara otrogen, utan det är att man kanske bara hamnar i en sån situation sen.
Så är det väl för de flesta. Vi hamnar i situationer som vi sen måste fundera ut att liksom, vad betyder det här egentligen? Var går min gräns? Vad har jag gjort som jag kanske inte är superstolt över?
Mm. Jag har alltså med mig Carita Rizzo, nöjesreporter och frilansskribent, som har skrivit en artikel som blev publicerad i LA Times, som handlar om hur du, Carita, kom ut ur skåpet och berättade att du har varit den andra kvinnan, och du hade då alltså en affär med din läkare. Och vi pratade lite här tidigare också om att man kanske, alltså man förstås inte planerar att man ska inleda en affär med någon. Men sen när man är i den där situationen och man har de där känslorna och man skulle vilja mycket, men man vet att det är fel och man hamnar tampas med det här, så hur var det med dig liksom i den situationen? Hamnade du och ifrågasätta liksom din egen moral och hur du liksom agerar?
Absolut, absolut. Det finns, alltså, jag skulle säga att det finns säkert inte endast en människa som i den där situationen inte ifrågasätter sitt egen moral. Och förhandlar med sig själv om liksom vad saker och ting egentligen betyder, och hur, liksom, vad är mitt ansvar i den här situationen. Och som sagt, så jag kan ju liksom länge ursäkta mig med att det var inte jag som hade ett förhållande, utan alltså, jag var singel, jag gör ingenting fel, det här är helt på hans ansvar. Men att ärligt talat, så om det ser annorlunda ut om hon är din vän, eller om hon är någon som du känner, eller överhuvudtaget att du gör det till en annan kvinna, är ju liksom, det är ju helt fruktansvärt så där liksom utifrån sett. Och ärligt talat, om du skulle fråga mig i vilket skede som helst att hej, att liksom, skulle du ha ett förhållande med en man som redan är i ett, så skulle jag absolut säga nej. Men som sagt, den där situationen är sen helt annan. Och det som jag liksom fattade ungefär halvvägs var så där att trots att det kom liksom sent upp för mig att han var i ett förhållande, så visste han ju att han var i ett hela tiden. Så det, här, att det kom inte som någon nyhet för honom att han var förlovad och skulle gifta sig inom några månader. Men det kom som en nyhet för mig. Och då var det så där liksom att okej, att kanske det inte är på mitt ansvar egentligen. Förstås att bry sig om vad han har på hemmafronten, men att känna mig liksom så otroligt skyldig för någonting som, där jag inte egentligen gör fel. Men som sagt, det här är alltså där liksom superteoretiskt. Och sen den andra saken som jag liksom kommer ihåg nu och då är att det var som liksom den bästa följetong. Jag och mina vänner, så vi bara liksom, vi stod på tårna och väntade, vad händer? Liksom, what's next? Vad gör vi? Vad gör han som följande? Vad gör vi som följande? Det var sådana liksom 10-minuters serie som vi följde med var liksom nu och då. Det var superspännande för oss.
Det kan jag tänka mig, ja. Där har man någonting att diskutera när man går ut och dricker sitt vinglas på kvällen.
Absolut, absolut. Och det där, och det kändes, och på ett sätt känns det liksom mer orealistiskt när du liksom diskuterar det som någon slags liksom romantisk serie.
Du berättade här att du tillsammans med dina vänner kunde prata om det här och de liksom var helt okej med det, men vad har omgivningen tyckt om det här nu? Jag menar, nu har du gått ut med det här offentligt och skrivit en artikel om det och så här, och vad har du fått för reaktioner?
Egentligen ganska lite. Jag väntar mig, åtminstone i kommentarerna, som väntar mig mycket värre, men att folk är mera förstås liksom besvikna på honom än på mig, och sen så går det ju liksom, det blir säkert ganska klart att jag var väldigt råddig i det skedet av mitt liv, att det kanske inte liksom var det fiffigaste beslutet jag någonsin har gjort. Men det som, ärligt talat, det som jag liksom hör mycket av är kvinnor, andra kvinnor som är lättade över att någon har talat om det här, som säger att, liksom, att jag talat i deras själ. Och det var inte kanske det som var, det var inte därför jag skrev den, men att ärligt talat så trodde jag inte att jag var ensam i den här situationen på något sätt. Och det är svårt för folk att tala om det, och jag tror inte jag känner en enda person som inte skulle i något skede ha varit i en sån situation att de måste göra ett val för vad de gör, vad händer nu.
Nej, du är förstås inte ensam, utan säkert många som lyssnar på det här nu också nickar instämmande och känner igen sig väldigt mycket. Jag skulle vilja fråga dig också, Carita, om det här med du sa att du valde att lämna det här förhållandet sen i något skede, men många kan ju vara en sån här andra kvinna liksom i åratal utan att egentligen kunna ta sig ur det. Vad var det som fick dig att bestämma dig för att nu får det vara nog?
Jag kände mig så idiotisk i den där situationen. Ärligt talat så jag liksom satt där i det där rummet och var så där att är jag inte värd mera än liksom det här. Att jag får, han går hem till sin familj, jag går hem till en tom bostad. Och när han är redo, när han har tid och när han är färdig, så sen liksom kan vi träffas i hans kontorsrum. Att det liksom, det kändes så, i det skedet kändes det så oromantiskt för en liksom berättelse som hade varit så otroligt spännande och otroligt romantisk, så kändes det väldigt, väldigt oromantiskt sen liksom när det kom fram för mig, när det var helt uppenbart för mig vad det egentligen var.
Och att han inte kommer att lämna då sin blivande fru för er skull.
Och det hade jag kanske liksom aldrig bett. Vi hade inte så djupa diskussioner att det någonsin skulle komma i tal. Eller jag frågade liksom periodiskt att är de ännu ihop? Men att jag hade aldrig liksom bett honom lämna någonting. Och jag tror inte att jag ens skulle ha haft, vet du. Jag tror inte att jag skulle våga. För att ärligt talat vet jag inte vad jag skulle kunna erbjuda till honom i det skedet. Att i den där artikeln kommer det fram att liksom orsaken till att jag hade en massa korta förhållanden som aldrig gick någonstans var för att jag inte helt enkelt var liksom, jag hade inte den kapaciteten att ge någonting åt någon i det skedet. Att det var mer sån här liksom expedition för att se hur liksom det andra könet tänker och agerar. Och det kom kanske fram att kanske allas moral är lite mjuka.
Och det kan ju vara liksom också ett ganska tryggt sätt att ha en relation på. Liksom om du har en relation med någon som är upptagen eller om du själv är upptagen. För du behöver inte egentligen ta ansvar för en riktig relation, utan du kan hålla den sådär på tryggt avstånd.
Och det finns ingenting vardagligt i en sån här situation. Det finns ingenting, liksom, ingen ska hämta mjölk från butiken. Ingen behöver tvätta byke. Vi behöver inte diskutera lån. Vi behöver inte liksom diskutera tidtabeller. Det fanns ingenting liksom vardagligt i det. Och det är också någonting, jag har vänner som just nu håller på liksom att förhandla var deras gräns går. Och det som jag försöker säga, men jag vet inte om folk liksom egentligen lyssnar, är att det är inte ett riktigt förhållande. Det är en fantasi från början till slut. Att det är liksom en sak att hålla på och liksom bosätta sig i den där fantasin en kort tidsperiod. Men sen att i något skede så blir det vardagligt och sen vet man inte mer om det kanske var värt besväret.
Ännu avslutningsvis, Carita, nu då du ser tillbaka på hela den här grejen då, så vad har du lärt dig av den här affären med den gifte mannen?
Alltså det som jag lärde mig och det som jag hoppas att andra också lär sig är att det är egentligen om vad du anser att du förtjänar. Det har ganska lite sen sist och slutligen att göra med den andra parten och hans förhållande, utan det är mer om liksom vad du i den situationen förtjänar. Att om det räcker till dig att du är liksom den andra kvinnan, vilket för hemskt få det egentligen gör, så kanske man kan börja ifrågasätta liksom varför du inte ska förtjäna mera. Och det var en liksom hård... Det var en hård sak att lära sig, men att samtidigt så är jag liksom väldigt tacksam att jag i det skedet liksom mådde så shit att det fanns liksom ingenting. Det var liksom rock bottom. Så fanns det någonstans att gå därifrån. Och inte för att jag nu har liksom varken långa eller korta förhållanden sen dess, men det där eller sådana liksom meaningful. Men att åtminstone vet jag att jag förtjänar mer än någon som delar sin tid mellan två kärringar.